Herre, tack att vi får närma oss dig, Gud. Tack att vi får göra det gång på gång, Gud. Tack för din nåd emot oss. Tack för att den inte har tagit slut. Tack för att den är större än vad vi kan förstå. Över vårt förnuft. När vi kanske tycker att men nu har verkligen strulat till det. Den här gången kan inte Gud rädda mig. Så säger du att det kan jag visst. Tack för att din nåd inte tar slut med oss, Gud. Tack för din omsorg om oss, Herre. Tack för att vi får liksom gå in i ett nytt år med den vetskapen, Herre. Tack. Tack, Gud. Amen. Amen. Åh, tack Julia och Anton. Ni sjunger ner detta viktiga budskap över oss och ta med oss in i detta nya år. Vet du, Gud är ju, han är ju fortfarande Gud. Han har ju inte förändrats, utan han är ju densamme. Ibland hamnar vi i omständigheter när vi kan tycka att det är svårt att se det. Kanske vi har svårt att komma ihåg det. Men han är fortfarande densamme. Och när man hamnar i en sån situation, då kan man behöva byta perspektiv. Man kan ju bli så fast i ett synsätt att man liksom inte lyckas ta in andra synsätt, men det är faktiskt det som skulle hjälpa dig i din situation. Det där är ganska vanligt, tänker jag, men det är ändå någonting som vi behöver jobba med. Det kan ju vara så här till exempel. Du ser en obehaglig eld framför dig och du tycker att liksom, den ser skrämmande ut. Man vet att eld är varmt och att det kan sluka det mesta i sin väg. Skogsbränderna från 2018 är fortfarande tydliga i minnet. Och man liksom vet inte riktigt, vart ska jag ta vägen? Det är bara den här elden framför mig. Kanske man behöver liksom zooma ut lite och se att det är ju egentligen en mysig lägereld som var framför mig. En plats för värme, en plats för gemenskap, en plats där man liksom får dela livet och lära sig att umgås och bli uppmuntrad av andra. Man behövde byta perspektiv. Man behövde zooma ut lite för att se den större bilden. Eller som den här bilden som ni får se nu. Det känns som man liksom har kommit till ett stopp. Och framför mig så har man liksom bara en stor häck. En ogenomtränglig häck. Och man kommer liksom ingenstans. Allting stannar upp och man vet inte hur man ska komma vidare. Problemet kanske är då igen att man har liksom låst sig vid det här perspektivet. Man har glömt att det finns fler vinklar att titta åt. För kanske var det så att du bara var i utkanten av den här underbara trädgården. Men man hade förvirrat sig in i ett hörn. Och tänkte att jag kommer ingenstans. Men i själva verket så var man verkligen på en plats där man kunde trivas. Där man till och med kanske kunde njuta av livet. Men man behövde byta perspektiv. Gud har ju en underbar förmåga att göra någonting gott av det som från början inte var det. Och Gud skapade hela världen ur intet. Och hans förmåga att skapa nytt, den har inte tagit slut. Det står i andra Korinthierbrevet 5:17 att den som är Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Och Jesaja skriver: nu gör jag något nytt. Det är Gud som talar till folket genom Jesaja. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Gud kan och vill skapa någonting nytt. Kanske har han redan gjort det i din situation som du tycker känns omöjlig. Och du behöver bara byta perspektiv för att se det. Jag skulle vilja skicka med dig 4 saker in i detta nya året. Och det här är den första, att Gud kanske har ett annat perspektiv som han vill visa dig. Var beredd att ta till dig av det. Paulus han skriver så här i Filipperbrevet: bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och det handlar inte om att man ska bli historielös, att man bara ska liksom förneka allt man har varit med om. Det handlar om att ha blicken fäst på rätt ställe. Och under den här perioden som vi har just nu, ja, men då behöver vi ha vår blick fäst på Jesus. Och nästa sak som jag skulle vilja skicka med dig, skulle vilja påpeka lite extra att jag ska läsa ifrån Bibeln. Inte för att jag inte tycker att det är bra, men Bibeln kan ju ibland vara lite kärv. Så när jag skickar med det, så tänk på att inte bli arg på brevbäraren, att inte liksom, ja, tänka att det här var Peters råd, utan det här är Bibelns råd. Och det här rådet, det kommer ifrån Jesus bror Jakob. Han är en fascinerande person, måste jag säga. I Markus evangelium, då verkar det ju som att Jesus familj inte tror att Jesus är Guds son. Det finns en berättelse där som vi kan läsa när de får höra att Jesus predikar, och så går de för att stoppa honom, för de tror att han är ifrån sina sinnen. Och jag kan tycka att det är lite förståeligt. Du som har en bror som lyssnar på det här, vad skulle han behöva göra för att övertyga dig om att han är Guds son? Trots alla texter judarna hade, alla löften som det judiska folket levde med, så kanske det var lite svårt att ta in att det var brorsan som var Messias, den som Gud hade lovat att sända. Och Johannes, så står det så här, inte heller hans bröder trodde på honom. Men sen hände ju någonting där. För i Apostlagärningarna 1:14 så läser vi: alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor. Det talas om lärjungarna. Och Maria, Jesu mor, och hans bröder, de var också där. Så någonting har ju hänt. Och kanske att vändpunkten kom när Jesus visade sig uppstånden. Att de har sett han dö på korset, de har sett han bli begraven, och sen så möter de honom igen vid liv. Och det vi förstår, ja, men det är ju i alla fall att Jakob, han blir en av ledarna för kyrkan i Jerusalem, och han hänger sitt liv åt att berätta om Jesus, sin bror, och att han är Messias, den som Gud hade lovat att sända. Han blir en av pelarna i den tidiga kyrkan, enligt Paulus. Och vi vet av Bibelns texter att kyrkan i Jerusalem, de hade det tufft. De blev förföljda och det var många som flydde till andra städer. Men Jakob blev kvar. Och det finns traditioner som kallar honom för farbror kamelknä. Kameler, de har liksom tjocka valkar, de har liksom förhårdnader på sina knän för att de står så mycket på dem. Och då talar man om Jakob, att han också hade förhårdnader på sina knän för att han hade bett så mycket. Han hade tillbringat så många timmar på sina knän bedjandes om Guds hjälp i olika situationer. Så då kallade man honom för farbror kamelknä. Och den här Jakob, han skrev troligen Jakobsbrevet där han ger det här rådet. Och vi läser ifrån Jakobsbrevet kapitel 1. Där står det så här: skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet, så ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Om någon av er brister i vishet, då ska han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. Jag kan tycka att det är ändå intressant och spännande att se hur Gud verkar. För den 1 mars 2020 så predikade jag utifrån den här texten. Innan hela coronapandemin hade kommit till Sverige, innan vi hade några restriktioner. Det var näst sista söndagen som vi samlades som vanligt. Och jag ska säga någonting kort om den här texten nu också, men jag skulle faktiskt vilja rekommendera dig att gå in på vår hemsida, att trycka på lyssna och bläddra er ner till 1 mars. Det finns en predikan som heter Frestelser och prövningar. Inte för att det var just jag som predikade, utan för jag tror att Gud använder oss när vi ställer oss till hans förfogande. Och att ja, men det finns någonting där som jag inte visste liksom låg framför oss, men som vi hamnade mitt i. Det grekiska ordet som används här, peirasmos, det kan översättas både prövning eller med frestelse. Vi sitter båda de där orden i våra bibelöversättningar. Och läser man i Bibeln på andra ställen, så då kommer jag fram till att ja, men det är inte Gud som prövar oss. Det kan vara livet själv, det kan vara djävulen. Men det står också om prövningar att de inte ska bli övermäktiga. Att de liksom inte ska bli så stora att vi inte klarar av dem. Det står också om att vi inte ska liksom på det sättet söka prövningen eller frestelsen, men vi behöver förstå att den kommer till oss, att vi kommer möta dem i livet, att den kommer påverka oss. Och det talas också om en tid när det som inte liksom är äkta, som inte är hållbart i våra liv, kommer få gå under i prövningen. Men att den som håller sig nära Gud, han blir räddad. Och Jakob skriver inte att liksom det är Gud som skickar prövningar till de kristna för att träna oss, men att vi ska acceptera dem för att vår tro ska bli styrkt och för att den ska bli uthållig. Att det också sker någonting gott i prövningen. Och därför kan vi vara glada för den. Därför kommer hans lite kärva råd att vi ska skatta oss lyckliga när vi utsätts för prövning. För att det finns en chans för oss att växa när vi prövas. Här tror jag ändå det är viktigt att säga att allt det som sker har inte en mening. Vi kan få utstå fruktansvärda saker i våra liv, och de kommer inte ifrån Gud. Allt det som sker har inte en mening. Det är inte Gud som prövar oss. Det är inte han som ligger bakom ondskan som vi får uppleva i våra liv ibland. Men han är med oss i den. Och vi kan med hans hjälp få lära oss någonting när vi är i det. Och Jakob visar oss också en väg mitt i den där kampen. Vi läste ju vers 5. Om någon av er brister i vishet, så ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. Det här var en väg som Jakob hade gått många gånger. Farbror kamel knä. Bönevägen, ja, men det är vägen när vi prövas. Och det här är det andra som jag vill skicka med dig in i det här året. Bönen. Att gång på gång vända dig till Jesus, vårt hopp. Och vi tar extra tid för det, precis som Mimmi talade om den kommande veckan. Och vet du inte hur man gör, om du känner att ja, men jag vill vara med i den gemensamma bönen, så ring. Hör av dig. Vi har hjälpt ett antal människor som tyckte det var lite krångligt och som blir glada när de fått till det. För det är ju gott när vi får mötas tillsammans. Men precis som Mimmi har, framför allt, be där du är. Sök Gud. Och jag blev så uppmuntrad när jag var ute och levererade en julblomma och överlämnade den till en medlem som jag inte hade sett på länge. Vi hade liksom inte stött ihop någonstans, och vi hade inte heller setts digitalt. Och då berättade han hur han varje kväll klockan 18.30, ibland kan det bli lite före, ibland kan det bli lite efter, men varje kväll så bad han 15 minuter för församlingen och den rådande situationen. Precis som vi har liksom uppmuntrat att göra. Och jag hade i min enfald tänkt lite att jo, men det är de som är med på Zoombönen som ber. Och så möter jag honom och säger att varje kväll så har jag avsatt den här extra tiden som liksom uppmanades att göra och ber för församlingen själv, där han var. Och så har han liksom varit med och burit församlingen i den här perioden. Helt fantastiskt. Han har inte riktigt fått till det med YouTube, så han har inte sett särskilt många av våra gudstjänster, men han berättade liksom tron hade vuxit sig starkare. Hur relationen med Gud hade blivit varmare för att han hade liksom regelbundet vänt sig till Gud där han var. Och om uppmaningen till bön är mitt liksom andra medskick, så blir det här mitt tredje. Att se till att odla goda vanor kring ditt gudsliv. Det finns ju en utmaning nu när vi inte får den goda hjälpen och att vi liksom samlas här i kyrkan till söndagens gudstjänst. Det blir ju liksom en fast punkt om det sker vid en viss tid att vi går hit. Kanske med hela vår familj. Och vad händer nu när man kan kolla med gudstjänsten lite när man vill? Det finns ju en god frihet i det. Men vad händer med barnens tro när det kanske är enklare att vara på gudstjänsten under tiden som de tittar på en film? För det blir liksom lite lugn och ro. När vi barnvälsignar här i vår församling så lyfter vi alltid fram hur vi som församling vill vara ett stöd för föräldrar i deras uppgift att fostra och förmedla ett kristet liv. Det är inte församlingen som har det huvudansvaret, men vi vill göra det vi kan, verkligen. Men vad händer när vi inte alls på samma sätt kan göra det som vi kan? Ansvaret hamnar ju mycket tydligare hos föräldrarna. Och jag är ju förälder själv och vi är verkligen inte några mästare på familjeandakter, men vi gör våra små försök. Och jag vill uppmuntra alla er föräldrar där ute att inkludera era barn när ni bygger goda vanor för era gudsliv. Att tänka in dem också. För vi behöver göra det. Precis som Marie var inne på när hon talade om liksom vårt givande, så behöver vi tänka, okej, men vilka goda vanor vill jag ha i mitt liv kring min gudsrelation? Söndagen är inte samma fasta punkt längre, för man kan titta lite när man vill. Hur gör du då? Hur bygger du goda vanor för ditt gudsliv? Perspektiven, bönen och att odla goda vanor är tre saker som jag vill skicka med dig. Och det leder mig till min fjärde punkt som jag också vill skicka med. Att dela med dig av din tro. Att dela med dig av ditt hopp. Att dela med dig av din frid. Vi behöver ödmjukt berätta om Jesus och den frid som han ger till dem som finns runt omkring. Till de som finns med honom. Och vi behöver dela med oss av den till de som finns runt omkring oss. Precis som vi berättar om andra bra saker vi är med om. Sen så tänker vi behöva medveta om att man berättar om saker på olika sätt. Men för mig är risken stor att jag blir tyst kring min tro men kanske talar om andra saker istället. Bra saker, men i förlängningen så hjälper de inte människor på riktigt, på djupet. För något år sedan så pratade vi om några vänner. Vi pratade med några vänner om renoveringar. Hur det kommer sig att man liksom kan bli så glad när man har gjort någonting hemma kanske, men ganska snabbt ändå så kom man på nästa sak som man skulle vilja göra och som man skulle liksom vilja fixa till. Hur det liksom inte lugnar ner sig, utan man bara ser nästa sak man skulle vilja göra när man har gjort någonting, man har fixat till någonting. Och då sa vår vän det som vi egentligen alla fyra visste om. Nej, men det är ju bara Jesus som kan stilla det där suget. Det finns en bärkraft, en livskraft i tron som inte finns någon annanstans. Jag har tänkt mycket under det här året på det som Paulus skriver till Filipperna. Från Filipperbrevet 4:12. Det står så här i Bibel 2000. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd, att leda brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och sen i The Message formulering så står det så här. Egentligen så saknar jag ingenting för egen del. Jag har lärt mig att vara nöjd med vad jag har. Jag klarar mig lika bra med mycket som med lite. Jag vet hur man gör för att vara lycklig, vare sig man är mätt eller hungrig, vare sig man har mer eller mindre än vad man behöver. Vad jag än har, var jag än är, så klarar jag mig. Tack vare den som gör mig till den jag är. Gud är den som gör oss till dem som vi är. Inte våra omständigheter, inte våra arbeten, inte våra barn, inte våra misslyckanden, inte våra segrar, inte våra pengar, inte våra synder, inte våra gåvor som vi har, utan Gud är den som gör oss till dem som vi är. Och hos honom så finns en trygg utgångspunkt för livet. En bärkraft som inte finns någon annanstans. Och har du fått uppleva det, så vill jag uppmuntra dig att dela med dig av den upplevelsen och den erfarenheten till människor. Hitta ditt sätt att formulera det, att berätta om det för dina vänner, för de som finns runt omkring dig, för din familj kanske. Att berätta om din erfarenhet. I början av den här perioden, den här pandemin, så fick jag en bild. Det var i början av april och jag ska avsluta med det här. Jag upplevde att vi hade fått vågor av Guds välsignelse sen den böneperiod som vi hade i början av 2020. Men när corona kom så försvann någonting. Vi kunde inte samlas på samma sätt längre. Ja, men det blev någonting annat. Den här bilden handlade om att innan en större våg kommer så drar sig ofta vattnet tillbaka en liten stund. Det blir torrt ett tag, men sen kommer liksom vattnet med full kraft och sköljer över. Och jag trodde inte att det skulle bli liksom ett långvarigt uppehåll. Men det har det blivit. Men den här bilden har gjort sig påmind hos mig om en uppmuntran om det som ligger framför. Att visst, vattnet kan ha dragit sig tillbaka något, men bara för att komma tillbaka med ännu större kraft. Alltså i en oerhört märklig tid. Men den här bilden har burit mig, gjort sig påmind hos mig ett antal gånger. Och Gud har inte förändrats. Gud är fortfarande samme. Och vi vet inte liksom hur 2021 kommer se ut. Men en sak kan vi veta, ja, men det är att Gud är densamme. Och att han har liksom goda planer för oss. Att han vill att liksom vi ska få uppleva av hans godhet även detta år. Och att han vill att fler människor ska få lära känna honom. Och att de vågor av välsignelse som vi kan få uppleva i vårt liv, att vi ska få uppleva dem nu också. Och det är min bön för det här året, att vi ska få tag på det som Gud har för oss. Och de här fyra sakerna som jag har talat om idag, jag tror att Gud vill att vi ska ha med oss dem in i detta år för att liksom se det som han har, för att vi kan få växa. Även om det finns utmaningar, så genom dem så kan Gud liksom jobba med oss och forma oss till att bli mer lika Jesus. Låt oss be tillsammans. Gud, vi ber för det år som ligger framför, Herre. Vi ber för oss själva, vi ber för vår församling, Gud. Vi ber att ditt verk ska få ske. Vi längtar så efter att få stå till ditt förfogande. Att få vara använda av dig, Gud. Så använd oss, Herre. Låt din kärlek få forma oss. Låt den som du är, Gud, få påverka oss. Låt oss få varje dag äga din frid, Gud. Låt den få bo i oss så att vi kan få förmedla den till de människor som finns runt omkring oss. Till de som vi möter som inte har den, som kanske oroar sig och som inte vet hur det ska bli. Vi kan få tala om de erfarenheterna som vi har gjort. Om den frid som vi har fått uppleva. Att du inte lämnar oss. Även om omständigheterna är tuffa så finns det en som bär genom omständigheterna.